Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, avsnittet gästas av idrottsmannen, pastakungen och poddaren Paolo Roberto. Vi talar om hur det är att växa upp som katolik i Sverige och avgör äntligen vem som hade rätt mellan Judén och Rom. Hint, Rom finns inte längre. För att stötta Dekonstruktiv kritik, bli Patreon på patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Paolo Roberto är så pass allmänt känd att en presentation kan tyckas onödig. Kampsportaren som blev tv-kock och programledare och sedan cancellerad kandiderade en gång i tiden till riksdagen för Socialdemokraterna. Men jag är beredd att förlåta honom forna synder för att diskutera hur det är att växa upp i Sverige som katolik. Det blev ett riktigt mysigt adventsavsnitt. Glad första advent. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara på.
Det är en av mina favoritpoddar, så det där kändes lite starstruck. För hon är Dekonstruktiv kritik, det är lite stort.
Och nu blir jag förlägen om du smickrar mig på det sättet.
Nej, men både jag och min son är ju fans.
Skönt att höra. Och jag satt och funderade lite på så här, men vem är du? Det är ju en fråga man knappast behöver ställa till Paolo Roberto, därför att alla i hela Sverige har väl någon sorts uppfattning om vem du är. Uh-huh. Och du har en väldigt stark uppfattning om vem du är.
Ja.
Som du också har sagt till folk väldigt länge.
Ja, men det kanske, ibland får man ju omdefiniera sig själv och med livet och vad man är liksom.
Ja.
Fan, jag är entreprenör ska jag säga. Det är väl grunden. Bonde från Italien. Boxare.
Ja, det är ju fighter då.
Ja, rätt mycket. Fast grejen är, det där är rätt... Asiaterna är väldigt bra på att liksom sätta liksom ord på saker. Jag tränar ju väldigt mycket. Jag tränar mycket tävlingskillar och sånt just nu. Och min son också. Och man går ju från att vara fighter. Sen så blir man tränare, men sen så när man blir lite äldre så blir man ju mästare i liksom asiatiska länder. Och jag känner att helt plötsligt så ser jag min sport på ett helt annat sätt. Det är något som har hänt liksom, när man själv inte kan spöa, eller jag är fortfarande nobody walks over me, men jag är liksom inte tävlingsfit längre liksom.
Alltså min relation till kung fu mästare, det är ju från kung fu filmer ja, de brukar ju bo i ett litet stentempel högst upp på ett berg med oändligt mycket trappor upp till.
Kung fu, alltså jag skulle säga att jag är taekwondo i grunden, judo från början, men alltså japanerna är ju liksom, man tittar den gamla japanska karaten, Kyokushinkai och Inama och de här, det är ju en väldigt de är ju, det är liksom hårt på riktigt, det är ju inte den här markeringsgrejen. Men vad jag känner när man har liksom den här mästargrejen, det är att man ser sport den alla liksom sina vinklar liksom, det, liksom gör rätt mycket sånt, hjälper idrottsmän speciellt inom kampsporter liksom, hur du tar upp till ringen, hur du tänker, vad rädsla, fjärilarna i magen, vad är det för något, att du blir kall, nervös, du är inte rädd, säger folk för, liksom, tränar till sina, det är ju helt fel, alla är livrädda, annars är det ju för fan galen, man kan ju till, om man boxar, du kan ju till och med dö, det är en av världens farligaste sporter. Min första VM-fight bröt jag näsan, bröt käken, fick en tand utslagen, fick sy 15 stygn i ansiktet. Det är klart man är rädd. Men rädd är liksom, det är också något bra. Alltså, mer rädsla ökar i koncentrationen. Men sen så går det till en gräns där du liksom freeze. Att du liksom, det är den här alltså, amygdalan. Liksom, fight och flight eller freeze. Det är de tre grejerna. Liksom. Så att det där är jävligt spännande att liksom få hjälpa unga fighters med liksom den här mentala biten. De tränar ett helt liv. Liksom. Och sen så är kanske den viktigaste delen i fighten missar folk. För hur jävla bra den är. Man har ju haft alla de där när man har tränat själv. Men alltså de var jävligt bra på träningen. De var bra på sparringen. De spöade alla på klubben. Och så kom de upp. Och så frös de liksom, när det var publik. Vad är det som händer då? Det är ju inte farligare där än vad det är på klubben.
Vad tycker du om uttrycket bättre fly än illa fäkta?
Nå, bra fråga. Både ja och nej. Det är klart att så här, det är bättre, alltså man ska vinna kriget, inte slaget. Va? Ibland måste man ju retirera. Det kanske inte har varit min starka sida i livet. Men ibland, you gotta stand your ground. Ibland är det så här, nu får du fightas liksom. Det finns ingenstans att retirera. Någonstans så måste du fightas för din ära, för att skydda dig själv eller vad det nu är.
Mm. Skydda sig själv kan jag köpa. Ära har jag inte så mycket att förlora, så det är lugnt.
Men alla har vi ära. Det har du väl också? Det har väl alla?
Det är ju värdelöst för en komiker att ha ära. Vad ska vi med det till?
Ja, men jag tror att det finns någonstans. Tror du inte det? Jag tror att du har någon... Jag tror att någonstans inom dig finns det något som du inte gillar att bli trampad på. Det har alla. Ett heligt ställe liksom i bröstet. Som man säger, don't mess with this. Liksom, kliv inte över den här linjen för då.
Ja, men om jag tittar på min barndom så var jag definitivt mer fly än fäkta.
Ja. Men jag kan tänka mig att du kanske inte flydde intellektuellt. Liksom. Det finns ju olika...
Nej, det var ju därför jag var tvungen att fly.
Ja.
För att jag hade sagt något smart assigt.
Fast vi hade ju sådana i vårt gäng också. Det finns ju alltid The Trickster som du pratar rätt mycket. Den finns ju alltid i alla liksom, gäng och allting. Och det är någon också som kan kliva över. Det finns ju ofta en i gänget. Liksom, hur våldsam och hur farlig man än är, så finns det den där snubben som kan dra det där skämtet som ens morsa. Som ingen annan kan dra, utom han.
Så
att de finns i alla. Du behöver dem. Det är en viktig del i alla konstellationer av människor. Du behöver någon som kan lätta på trycket. Trickstern är viktig. Du är viktig.
Tack så mycket. Mm. Detsamma skulle jag säga.
Tack.
Mm. De flesta känner till ditt förflutna. Jag gjorde research för det här. Jag menar, du har ju pratat om dig själv och du fortsätter prata om dig själv hela tiden. Så.
Ja. Alltså, det är helt sjukt det där. Det är ju sedan 1986 när de började liksom, jag tror jag är med i Rapport 1986 första gången. Ja, då man liksom, ja, gatbusen liksom.
Men ja, och sen har jag vid ett tillfälle ätit middag hos dig.
Mm, det var jävligt dyrt.
För dig?
Ja, det mest irriterande med den, det är att sen när för du drack upp alla mina dyra årgångsviner.
Bra.
Ja, jag känner att det är någon hämnd från Masada-belägringen i den första romersk-judiska krigen. Var det 72, va?
Ja, till 134 eller 36, ja, något sånt. Ja. Är det så? Ja, det kanske är till och med lite längre. Ja.
Jag brukar tänka på det när jag går förbi Titus triumfbåge i Rom.
Mm, jag kan tänka mig det. Där ni släpper bort alla det judiska folkets skatter, italienarna.
Romarna. Jag kan säga så här, jag är ju napolitanare. Vi är ju, alltså romarna är en stad, liksom man säger. Romare. Det är klart att det till slut blev som ett rike. Men vi är ju grunden saniter och greker. Så att vi är inte romare. Liksom.
Du tänker inte ta någon ansvar för det där?
Jo, när jag mobbar dig brukar jag ta det.
Ja, men förbundsarken sägs ju ha släpats bort.
Ja, de brände väl templet också. Det är det första, ja. Men de säger att det är ett misstag. Att det är någon som kastade facklan. Det är en centurion som kallar det. Kastade, det var inget de brände.
Är det någonting man säger till varandra i Italien?
Ja.
Okay. Ja, det var
belägringen av Jerusalem. Det var ett väldigt, väldigt blodigt belägring. 7 månader tror jag tog. Så det tog tid att knäcka er. Och den här belägringen, Massad, är ju helt sinnessjuk. Det är Titus, va?
Men lustigt nog, judarna var ju ett väldigt nationalistiskt folk fram till just det krig vi diskuterar nu, de romersk-judiska krigen.
Ja, för det är ju romarna, det är deras liksom metodiska. Massada är ju en fästning som är högt upp på ett berg. Mm. Det är typ omöjligt om de inte ger sig. Men romarna säger, kom ner, ge er. Alltså det är bara stup och klipper. Nej, vi ger oss inte. Okej. Okay. Mm. Så romarna byggde en ramp. Det tog ett år.
Det gjorde de. Och det är därifrån ordet zealot på engelska kommer. Mm. För de judarna som bodde där uppe kallade sig själva för zeloter.
Mm.
Och de tog alla livet av sig hellre än att bli slavar åt Rom.
Men heter inte han just, vad heter han som skriver om det? Det där har man ju frågat.
Josefus Flavius.
Just det.
Han var själv jude.
Ja, men det har man lite ifrågasatt, för han är den enda källan som skriver om det där.
De ifrågasätter alltid romare. Och romarna hade säkert politiska och personliga motiv när de skrev saker.
Ja.
Så vad? Det har folk haft i alla tider utom vår. Och även i vår har man det. Man bara försöker låtsas som att man inte har det när man skriver just historia.
Jo, men det är ju rätt spännande om vi pratar med ditt specialämne med sossarna. Men om du tittar på 1900-talet, det får vi lära oss i skolan. Det är ju sossarna som har skrivit våra historieböcker.
Så är
det. Där man sorterar bort allt som inte är gynnsamt.
Ja, och det är så jag vet att borgerligheten kanske inte riktigt är på allvar, eftersom de inte tar tag i kultur och historia och akademi och sådär.
Nej, men hela den här debatten kring det här tycker jag är det mest spännande, att innan, alltså vi hade en tv-kanal fram till 1989, eller 90 när TV4 startas. En tv-kanal.
Japp. Yep.
Alltså jag kommer ihåg barnprogrammen. Alltså det var man är i Italien, ska du med och bada, Paolo? Jag ska titta på TV. Det fanns barnprogram man kunde titta på. Mm. Inte några liksom polska dockteatrar liksom.
Men nu får du iväg. Vi är på väg. Jag vet inte vart vi är på väg, men för det här skulle bli ett mysigt avsnitt hade jag bestämt mig för.
Okay.
Men när jag åt middag hos dig så noterar jag att vi kom in på katolicismen lite.
Mm.
Är du troende?
Jag är troende. Ja.
Du är troende?
Praktiserande till och med.
Praktiserande katolik.
Ja.
Så vad innebär det för dig?
Nej, men det innebär väl i princip att jag försöker vara en bra människa. Och ha en dialog med Gud, vem han nu är.
Men du är säker på att det är en han?
Nej, han har väl inte riktigt ett kön skulle jag säga. Men man säger väl han för att...
av tradition.
Ja, av tradition. Och att man har avbildat sig som en kung för att man tänker den mäktigaste som finns. Ja, för mig är han en god kraft som är något, vad det nu är.
Okej.
Okay. Men som katolik ska man komma ihåg att den första av människor är en kvinna. Det är ju Moder Maria.
Jaha. Hur kommer det sig?
Nej, men du har Jesus är ju någonstans.
Jag förstår.
Ja, och sen den första av människor, det är Moder Maria. Det är, förutom Gud så är det den vi ägnar mest bön till. Så ofta pratar man det här om att vi inte har kvinnliga präster. Vilket jag kan vara beredd och liksom, kan jag tycka. Ja,
och präster som inte får gifta sig och skaffa barn själva.
Ja, fast nu har de ju börjat ändra på det.
Är det så?
Ja, vi har ju någon i domkyrkan som är... Jag tror att om man är... Det har ju funnits delar i den katolska. Jag tror att det finns någon med... Alltså någon där allt konstigt händer där i Mellanöstern. Det finns någon katolsk orden där de får gifta sig. Och nu vet jag att har man varit gift innan man är präst så tror jag att man är. Jag är inte riktigt säker på det. Men jag tror att det är så. Att man börjar liksom. Det är svårt att hitta präster nu.
Jaha.
Och det tycker jag är bra. Liksom. Men för mig är tro en form av dialog och kyrkan med mitt eget hjärta. Och kyrkan hjälper mig att föra den dialogen. Sen finns det grejer som jag tycker är bra och dåliga det där. Men jag tycker att någonstans så är det liksom... För mig, jag är uppväxt som katolik. Jag har en djup liksom så här... Har du legat i liksom barnvagnen och känt rökelsen, så är det för mig ett enormt bra sätt att komma i kontakt med Gud. Vad det nu är. liksom, den goda kraften inom mig, inom världen. Liksom.
Det är det rökelse i de flesta religioner. Det är ju någonting för att driva ut onda andar eller komma i kontakt med det andliga på ett eller annat sätt.
Ja, och där är ju min, jag måste säga, men katolicismen är ju liksom, till skillnad från där man har börjat ändra inom protestantismen, men att där har man ju alltså att alltså man försöker närma sig tron på ett emotionellt sätt, där protestanterna mer är liksom ett intellektuellt sätt, har väl varit vid Luther, va? More or less. Men det går ju aldrig att närma sig något som är emotionellt, intellektuellt, utan det finns ju bara ett sätt att närma sig, det är emotionellt, va? Och där hjälper ju rökelsen, porträtten, allt det hjälper ju till att skapa liksom en sinnesstämning som öppnar upp för att kommunicera med något högre eller något inre.
Ja, jag tror att en del judar skulle nog säga att man hittar i texten. Det är där man hittar Gud. Liksom.
Men så, är det inte som jude blir det finaste att inte bara tvivla? Det är väl det allra bästa, är det inte så?
Jag kan inte svara för alla, men för min del så funkar det utmärkt att brottas med Gud. Ja. Med konceptet, eftersom det är svårt att köpa till att börja med.
Ja, det är svårt att köpa. Men det är det de säger, att miraklet är tillräckligt starkt för att få dem att tro att de som tvivlar fortfarande tvivlar. Du måste tro. Det handlar ju, folk säger, vi vet att Gud finns. Men jag har inte sagt det. Jag tror på Gud. Tror. Ja. Det är en tro.
Ja, det är ju kristendomen. Leap of faith.
Ja.
Men vad jag tänkte komma till var, hur är det att växa upp i Sverige som katolik? För Sverige är ju ett... Ja, det är ju världens mest ateistiska land, men det är ju samtidigt också väldigt, väldigt protestantiskt.
Ja, det är det som är så spännande. Jag tror att om man, som du som är jud, att är man inte protestant, så tror jag att man har svårt att förstå att så här, den här protestantiska värdegrunden präglar ju Sverige så otroligt hårt. Liksom.
Ja.
Men när jag växte upp, jag är 9 år äldre än dig, men så att, alltså, när jag var liten, då läste man trosbekännelsen i kyrkan, och det var liksom inget snack, va, du vet. Och man fick lära sig liksom hur Gustav Vasa befriade svenskarna från det katolska oket, vilket är en lögn. Va. Jag menar, Dackupproren är ju först och främst alltså mot Vasa och skatterna. Nummer 2, på brevet Dacke skickar till Vasa står det, de har vill ha tillbaka mässordningen i en gammal god sed, för snart kan en bonddräng vissla mässan bredvid en gödselkärra. Väldigt bra skrivet. Det är vad som står. Så att de här kluckupproren, flera katolska präster och munkar involverade, det här är också religiösa uppror, vilket vi sen också har ett religiöst krig.
Men Sverige var ju aldrig inom den katolska kyrkans hägn.
Nej.
Vi var ju strax utanför hela tiden.
Ja.
Och just det där tycker jag är så speciellt, därför att det har ju varit religionskrig i Sverige.
Mm.
Men det är ju ingenting man får läsa om i skolan.
Nej. Sigismund och hertig Karl.
Berätta.
Nej, men alltså, du vet, den rättmätiga... Alltså när Vasa dör, så blir Erik kung. Han blir mördad. Och det blir nästa successionsordningen i Johan. Johan får barn med en polsk prinsessa, och sonen heter Sigismund. Och enligt successionsordningen är det han som ska bli kung. Det är inte brorsan, utan det är han. Så funkar det i Sverige. Men det blir krig om det där, för att Sigismund är katolik. Han vill återföra katolicismen. Liksom. Mm. Så att vi har ett religionskrig. Och det är en rätt spännande. Jag tror att den sista är Vasaätten som dör. Den dör ju ut i Sverige, Vasaätten. Men den sista som dör, dör som katolsk kardinal. Alltså från den polska sidan.
Jaha, är det så? Mm. Men, för jag tänker liksom, jag vet, om jag så här letar i minnet. Det var ju någonstans i början, eller mitten av 1800-talet tror jag, som man lyckades köra ut de sista riktiga katoliken i Sverige, var det inte så?
Nej, det var förbjudet att vara, alltså, det var ju förbjudet, alltså, vi är ju de riktiga, alltså, de här religionskrigen, 30-årskrig, vi är ju super liksom, lejonen för Nord, det är Gustav II Adolf, vi är liksom, vi är fanbärarna för protestantismen. Hade inte svenskarna varit där, hade ju Europa antagligen varit katolskt, va? Så, och det här är ju en stor stolthet i svenskarna, och det ska man vara stolt över.
Är det? Jag brukar inte höra dem.
Nej, men en gång i tiden. Vad tror du vi har, alltså, du vet, 6 november. Varför firar vi det? Att Karl den 12, 30 november. Det här är viktiga datum som alla egentligen kan. Det här har varit viktigt för oss. Titta Karl den 12, han står och pekar på Ryssland här nere i Kungsträdgården. Och den enorma statyn på Gustav II Adolf där. Det här har varit stoltheten för Sverige tills man nu, jag tror att det är i skolan, jag tror min son gick i skolan och de slutade kalla det för stormaktstiden. Östersjöväldet skulle det heta. Inte bara stormakt. Nej, men det där är något, det är något jag saknar i Sverige. Alltså stolthet, vi har tappat den där, för Sverige var ju mycket i Sverige som var fantastiskt. Vi åkte ner, farsan åkte ner till Italien och skröt om Sverige. Detta fantastiska land som var så rikt och du vet, man behövde inte låsa dörrarna på nätterna, du vet, du vet, och du vet, alla, du vet, man kom, de kom på att man var svensk. Jaha, var är du från? Jag är från Sverige. Jaha, wow, det är ett rikt land, eller hur? Alltid varit. Så det fanns ju en stolthet kring det. Man lekte i sandlådan när jag var liten. Det som italienare och alla andra då så här, ja, du får vara Italien, så var alla andra då Sverige. Med de där plastgubbarna, hade de krigsgubbar, hade du inga krigsgubbar?
Nej, mina föräldrar gillade inte leksaksvapen och soldater och sådär. Jag fick He-Man lite grann, eller jag fick en eller två He-Man figurer
min bästa polare Roberto, hans föräldrar var superkatoliker, schweizer. Alltså, de är, ja, du vet, protestantiska katoliker typ. Liksom. De läser boken, lyder allt. Han fick inte läka med, han fick inte läsa serietidningar, han fick inte läka med krigsleksaker. Han blev främlingslegionär.
Ja, jag själv blev jag ju lite intresserad, kan man säga. Men
ja, men det jag skulle säga, när man lekte med de här krigsgubbarna, det var det så här, ja, men det som jag gillade med Sverige, då, det var bara så här, ja, okej, du är Italien, vi är Sverige, så börjar kriget, så här, men vi är med i NATO. De bara, vi har Viggen. Det var liksom slutsnackat. Men den liksom, och det finns inte kvar det där. Nu ska vi vara någon så här världssamvet och vara någon liksom miljö. Liksom.
Men det måste ju varit igång i full sving redan när du var liten.
Med miljögrejen?
Nej, inte miljögrejen, men världssamvetet. Det började ju Sverige med på 50-talet.
Ja, lite grann. Liksom. Och jag tror att det har en... Du har ju skrivit en bok om det där.
För att det finns på sin skamfilade image.
Ja. Jag menar, Sverige var ju på väg att få betala krigsskadestånd, om jag inte har fel. Churchill var ju skitförbannade på oss.
Ja, de fick i alla fall lämna tillbaka en hel del guld de hade tagit emot av Tyskland i utbyte mot varor och tjänster.
Nej, men då att man fortsatte, även fast man gick runt där embargot, det är 43 embargot, ja. Man börjar.
Det är då som London-deklarationen om stulet guld kommer i alla fall.
Ja, men det är ett embargo att vi ska inte exportera till Tyskland, och vi säger ja. Men vi går väl bakom ryggen och skapar företag i Tyskland och fortsätter liksom exportera malm. Så att det finns ju en klar... Den är ju den här Margaret Thatcher. Den här berömda intervjun som svenskar tycker hon är fruktansvärd, va?
Den med Stina Dabrowski.
Så ni tycker att ni är bättre, säger hon. As a matter of fact.
Ja.
We fought, you didn't.
Ja, det är faktiskt sant. Och Stina sitter där som ett frågetecken och bara, men I don't think anything would be more evil than Nazis. I would have liked us to fight the Nazis. Yeah, but you didn't.
You didn't. Så att det är klart att det finns ett och alla länder har, ja, men om du tittar Italien, så vi har, där har vi gjort upp med det på ett annat sätt. Liksom. Men där finns det fortfarande debatt kring det där, liksom, med fascismen och allt sånt där.
Inte gjort, nej, men Italien är väl ett väldigt tudelat land. Ja, skälet till att jag frågar om din uppväxt, det är för att om jag tittar på dina sociala medier och tittar på vem du är, då är det ju liksom lika delar självplågeri och njutning. Du går ju från att liksom gå upp så här 4 på morgonen och sen så visar du träningsvideos som i princip ingen normal människa kan följa.
Nej, men jag slutar med det. Var tredje någonstans står på en hand. Men jag har en del tips.
Det vore skönt, för jag har bara tittat på dina övningar och så tänker jag så här, det där klarar inte jag av.
Nej, men fan, jag har ju sjukt mycket sånt som helst. Fan, jag gjorde en morse. Jag gjorde någon stretch för axeln, tror jag.
Stretch för axeln. Du står på huvudet med 15 tyngder på ryggen. Liksom. Det är vad du gör på din träningskanal.
Jag är ibland, men inte alltid.
Ja, så det är liksom självplågeri i min värld. Mm. Och sen så blir det mat. God mat. Mm. Alltså jättemycket mat. Och det är ju njutning.
Uh-huh.
Och det tyckte jag på något sätt kändes lite katolskt. Jag vet att jag inte ska analysera på det sättet. Men att det liksom är självplågeriet och sen nästan orgiastisk njutning.
Kanske. Men jag tror att det har med vår... Alltså där vi, Italien är också så här ett väldigt tudelat land. Det är ju inte bara politiskt, utan om man tittar rent... Alltså om man tittar på södra Italien... Det är som att försöka, alltså du vet, norra Italien är ett av världens mest utvecklade, världens mest rika områden.
Ja.
Jag menar, vi är en av världens största producenter av medicin till exempel. All teknologi, vi gör bilmärken, all teknologi genom till matproduktion, allt görs.
Italiensk mode är fortfarande en grej i världen.
Precis.
Och maten och kulturen.
Men, fast det är norra Italien, maten är vi, men norra Italien är hela industridelen. Sen har du oss söder om Rom, som att vi är ett medelhavsfolk. Liksom. Norra Italien är ju tyskar med lite charm bara. Liksom. Medan vi är ett vi har ju mer gemensamt med greker och nordafrikaner i vår. Och Italien är ett rätt nytt land, det är en av 1861. Liksom. Och man har aldrig lyckats ena det. Så min farmor, liksom, hon pratar ju inte italienska, hon pratar napolitanska, det är ett eget språk. Ja. Och skrev bara på napolitanska, hon kunde skriva på italienska, skrev på napolitanska. Så att det är ett eget språk, så att försöka ena Italien är otroligt svårt. Va?
Ja, det har ju försökt göra sig hundratals år.
Nej, 1861. Men
de har ju försökt sedan tidigare.
Ja.
Frankrike försökte,
ja.
Länge.
Ja. Nej, men som vi napolitaner, vi är ju ett av världens mest blandade DNA. Vi har ju till och med haft 400 år av vikingar på vårt. Vi har normander. Ruggero. Det är du?
Nej.
Ura.
Åh, nej. Sorry. Det är för att datorn är igång. Jag har stängt
av
telefonen.
Men det där,
ja, så jag borde stängt den där, men jag får ta det där sen.
Nej, men han som befriar Sicilien och sen Neapel, Sicilien är arabiskt. Han heter ju Roger. Det är en viking, det är norrman då.
All right.
Så vi har ju väldigt blandat sådär. Men rent kulturellt så har vi haft utbyte mot Medelhavet. Medan norra Italien har ju haft utbyte mot liksom Europa. Så att rent kulturellt så är det ju enorma skillnader. Liksom.
Men katolicismen som enande kraft då?
Den har ju lite olika uttryck skulle jag säga. Sådär. Katolicismen är ju rätt, alltså den är ju, jag vet när jag var proffsboxare då bodde jag i ett svart område i London. Och då gick jag i den katolska kyrkan där, då var det liksom, de sjung och de klappar händer. Och det var ju
gospel,
Det var något helt annat än vad jag var van med. Som här är ju väldigt präglad av liksom, tyska jesuiter i Stockholm. Liksom.
Så det är lite mer ordning och reda här.
Ja, skojar.
Men sen tänkte jag så här, hade du varit helt svensk, då hade du inte varit någon mat med. Det hade bara varit självplågeri.
Ja.
Är inte det en rättvis jämförelse mellan protestantism och katolicism?
Det är en charmig jämförelse. Ja, nej, men det finns i oss finns det någon sådär, det känns som katolicismen är mer förlåtande liksom, att vi har ju bikten och det har ju finns ju i och för sig inom protestantismen också absolutionen, fast den är mycket enklare. Man behöver ju bara prata direkt när man ber så om förlåtelse, medan vi behöver gå till prästen som läxar upp en liksom, vilket jag tycker är en superbra grej.
Ja, det är väl lite som terapi.
Otroligt, det är kognitiv terapi och folk är ofta så där, ja men ni kan göra synda och så bara behöver ni gå och bikta, men det betyder ingenting om du inte menar det. För prästen är ju bara där som han ska hjälpa dig, han är ju mellanhand mellan Gud och dig, eller ditt eget hjärta och dig. Va? Så ljuger du för Gud så ljuger du för dig själv. Va? Det är ju den värsta bestraffningen du kan få. Du ljuger för sig själv, vilket vi alla gör. Men
ja, det gör vi.
Mer eller mindre.
Jag gick ju analys i många år. Det såg jag ju lite som sekulär bikta något slag.
Ja, men jag tror att det är ju samma tanke. Liksom. gå och prata med någon skicklig. Liksom. Det vet jag någon gång jag var i, när jag, precis hade träffat min exfru och så var vi nere i Rom och så sprättade jag runt med henne i Rom och var i Petruskyrkan och jag liksom visade den som jag hade målat liksom, Sixtinska kapellet själv och det klommer på bröstet. Kommer kanske med en chock för dig. Och sen så har jag en tatuering på ryggen som är Mikael, den heliga Mikael. Han är skyddshelgon för min stad och han skyddar alla som går i strid och sånt där. Och så var jag i Amerika och boxar, så tar jag också ha, alla mexar hade tatuering, så jag ska också. Och så kommer jag in och sen så ser jag ängeln. Alltså Mikael, jag ser honom i Petruskyrkan. Och då är det liksom, jag har hittat en bok och så en bild och så pekar jag vill ha det där och så tatuerar han det. Då är det en tavla från Petruskyrkan. Så vi ska gå dit och då är det avspärrat. Står det schweizergardister där, så som tyvärr bara de som går till bikt. Och då hade inte jag biktat mig på, du vet, ja, jag hade rätt mycket på samvetet. Så, så då tänkte jag, it's a sign. Så jag biktade mig där. Och det kan jag säga var alltså, grät i floder. Kommer ur det där biktbåset, tog evighet, hade bildats en lång kö där. Kommer ut och är det någonstans man ska gråta så i Italien och stod någon tjock tant där som bara så, kramade mig. Så, bravo, bravo.
Ja.
Rom, min gudfar var från Rom och konverterad jude. Hans föräldrar hade nog konverterat. Så att jag har ju alltid haft en stark...
Det måste vara väldigt speciellt, italienare som konverterar till judendomen.
Nej, tvärtom, förlåt.
Han var jude som hade konverterat till katolicismen.
Ja, förlåt.
Det känns väl betydligt enklare i Italien.
För Rom har de ju en stor... Alltså, de har ju ett judiskt, romerskt judiskt kök och sånt där. Så det, och i Venedig har de ju... Alltså, ghetto, det är ju ett område i Venedig.
Så är det.
Och där var vi faktiskt, apropå om vi ska prata judar, så var det...
Det är därifrån ordet ghetto kommer.
Ja, precis. Mm. Och där finns det någon berömd kosher-restaurang som är lite ansedd. Och då, mina barns kusiner är judar. Eller pappa är judar. Och de firar ju liksom så här. Firar de här judiska högtiderna. Så vi tänkte, vi går dit en och sådär, så går vi dit och skryter och bara, så här, haha. Och det var rätt, kommer knacka på det och öppna någon väldigt så här, någon, med skägg och så här. Var det stängt liksom? No, it's closed today, it's Easter. Så här. Aha. Eller på italienska då. Så här, vad ska ni göra? Varför är ni här? Nej, men så här, vi har... Deras kusiner är judar, så att vi tänkte skryta med att vi har varit här. Liksom.
Mm.
Kom in och fira med oss. så var alla här med salta vattnet. Och,
det var
en jävligt häftig upplevelse.
Och god mat.
Och väldigt god mat.
Ja, jag tror jag har varit på den restaurangen när jag var liten. Jag har bara varit i Venedig en gång. Det var i juli. Så det var tryckande, tryckande hetta. Och gick knappt att andas för att det var så fuktigt i luften.
Ja, man ska åka på alltså hösten tycker jag, eller våren. Det är så mycket turister liksom, så att det är helt sjukt. Men Venedig är ju fantastiskt. Liksom.
Vi skulle prata, tänkte jag.
Det var långt vi har kommit. Jag måste vara världens sämsta gäst. Vad har vi kommit till? Är du katolik?
Precis.
Första frågan.
Ja, i princip faktiskt. Det skulle vara tro, påverkan. Jag minns att du sa till mig att när en pojke i Italien uppvisar homosexuella tendenser så säger man att han har fått kallelsen.
Nej,
jag vill minnas det. Nu hade jag i och för sig druckit upp hela din vinkällare. Men det här var en av de saker som etsade sig fast.
Det är något att hitta på själv. Nej, det har jag nog aldrig sagt.
Jo, men jag tror det.
Nej, men där i Italien är ju så här. Man pratar ju ofta om det här med Sverige, att vi är så framåt och allt sånt där. Jag måste säga så här, från jag var liten, alltså det var ju liksom, alltså någon var bög. Det var ju på 80-talet i Sverige. Man liksom, medan det, i Neapel har det alltid funnits folk som är klädda i klänning. Man visste vad bögar och sånt där. Det har alltid funnits en del i stadsbilden. Alltid. Så att vi alltid tänker att vi är så progressiva här, stämmer inte. Utan det har alltid funnits, det finns alltid någon i någon familj som man har
fått kallelsen.
Ja, han har fått kallelsen. Ja, men det är väl lite så att det kanske har varit så rent traditionellt liksom i tal.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eller hela världen egentligen som är katastrof.
Mm. Men jag återför det till då till frågan hur det är att växa upp som katolik i Sverige.
Nej, det har präglat mig rätt mycket måste jag säga. Jag gick ju så här trosundervisning. Jag var korgosse hos jesuiterna, gick söndagsskola hos Patetits så där. Och det var stort liksom, och jag åt lunch med honom, Patetits.
Och vem är det?
Han var en general för de är ju armé, Guds armé. Han är så ut liksom en viktig person på Santorini. Och när jag var och käkade, det var många år sedan, men så var vi och käkade lunch och pratade lite om livet så där, och tänkte man, fan, du är rätt mycket min värdegrund, kände jag. Så det är klart att det har betytt rätt mycket.
Och vad är det för värdegrund då? Jesuitisk? Jag trodde jesuiterna var på utdöende.
Nej, tvärtom.
Är det så?
Nej, men det är de.
För det var väl några hundra år sedan de var som absolut starkast.
Nej, men så jesuiterna är ju, alltså de är ju alla är ju då universitetsutbildade. Det är ju jättesvårt att bli jesuitpater. Plus att de lever i total fattigdom. De är också munkar, så de äger ingenting. Så de har ju liksom verkligen så ägnat sitt liv åt Gud.
Det var någon svensk moderat kille som blev...
Ja, han, det är han som är the boss för Guds armén.
Är det så? Mm. Thomas Ide?
Ja, Ide. Ja. Så att det har ju betytt väldigt mycket för mig. Så det är klart att det har haft en påverkan vad man är liksom. Är som människa. Absolut.
Och hur tror du det kommer bli framöver i Sverige? För svenskarna har ju inte behövt hantera religionsfrågor på väldigt länge. Men nu måste vi plötsligt hantera dem igen. Dock inte så mycket mellan katolicismen och protestantismen, utan snarare islam blir det.
Ja, nej, men det där tror jag är så, vad jag märker nu. Det är väl att en hel del har börjat säga, okej, om folk är beredda att dö för sin gud. Så här, vad tror jag på? Så att jag tror att svenskarna har liksom börjat bli ett uppvaknande. Speciellt bland yngre människor tror jag att det är en helt annan... Liksom, och den här generationen som inte är präglad så mycket av SVT och hela den grejen. Titta på min sons generation, han är 18. De tittar ju inte på SVT, noll va? Utan de ser på nätet. De är jätteallmänbildade många av dem. Andra är inte det. Men de som är tänkande och smarta, de lyssnar på en del bra poddar. Mm. Din. Om man tittade, det kom ju som en chock, den här generation Greta.
Ja, precis.
När man tittade på skolvalet var inte generation Greta, utan tvärtom. Och speciellt bland killarna. Va? Om du liksom har suttit vid skolbänken och hört att du är problemet, du är patriarkatet, du behöver inte jobba.
Mm.
För att du är liksom...
Värdelös.
Du är man. Ja, du, nej, du är man. Och sen så är du värre, men du vet. Och så tittar du runt omkring och så ser du att vad är det? 61% av alla som går på universitet idag är kvinnor. Va?
Mm.
Om man högre utbildade tror jag i Sverige, tror jag är 600 000 män, 800 000 kvinnor. Så kvinnor är högre utbildade. Va? Och det kommer få ett enormt genomslag i framtiden. Och det kommer vara problematiskt. Va?
På vilket sätt?
Du har ju också en del av manligheten som är det här incel-gänget som inte kan skaffa sig kvinnor. Va? Du vet ju sist vad som hände med en lågkonjunktur, mycket män utan sysselsättning. Det blev världskrig. Va? någonstans så behöver vi se de här problemen vi står inför i västvärlden. Vad man ska göra tror jag är rätt svårt, men folk måste få sysselsättning. Folk måste sluta spela tv-spel. Och jag tror att de konsekvenserna av att inte lösa den problematiken kan vara oöverskådliga. Och det ser man ju med de här starka högerkrafterna nu som finns runt om i Europa. Det hela den här woke-kulturen, det kommer back, det ser man ju, det håller på riktigt backfires. Kolla Italien, kolla alla europeiska länder, även Sverige med Sverigedemokraterna.
Alltså dekonstruktiv kritik tog lite den riktning den tog därför att omständigheterna i världen såg ut så. Dels var det ju så att alla sociala ingenjörsprogram jag hade bevakat som genus och miljö och knäppheter som var liksom lagstadgade och fortfarande är. De höll på att löpa mot en singularitet typ. En gemensam punkt av sammanbrott. Och det fanns ju lite tid att ta tag i de här problemen liksom, och sluta upp och vara vansinniga. Men sen var det också någonting jag kommer ihåg, vilket kanske jag kommer ihåg från min barndom och mina mor och farföräldrar, att liksom när Hitler röstades fram så var det ju delvis för att man var så fruktansvärt rädd för socialisterna och kommunisterna.
Nej, men det är exakt det. Jag menar,
för de höll på att ta över helt och människor ville inte det, så de var beredda att liksom göra en deal med djävulen för att slippa.
Nej, men det tror jag är problemet med hela västvärlden. Folk är så evinnligt trötta på det här. Man är också den här rädslan och folk är så här, du vet, ofta med mig, den här berömda P3, berömda, men den är viewed liksom. Det finns ju flera olika varianter bara på nätet, men det är ju liksom 500 000 på varje av dem där. Jag är på P3 och de frågar mig om jag är feminist, va?
Mm.
Jag menar, jag har så många så här snubbar som kommer, det är så bra att du säger vad du tycker. Men du då?
Ja,
varför säger du inte? Vad är du rädd för? Jag såg någon undersökning som alla garvade åt. Det här med män som röstade på Sverigedemokraterna och inte vågade berätta det för sin fru.
Mm.
Du vet. Men så här, varför ska man skratta åt det? Om du är i en relation där du älskar din fru, du har barn, du vet, och du känner att det här kan bli problematiskt, då? Att man då har...
Ja, då är något väldigt, väldigt skevt. Både i förhållandet och samhället.
Jo, men det är ju hela samhället i det här skevt. Folk är rädda att säga vad de tycker. Och ett samhälle som är rädd, alltså rädsla, det är den absolut sämsta liksom, state of mind, alltså sinnesstämning, att fatta ett beslut.
Mm.
Det är som när Greta säger att vi ska ha panik. Nej, vi ska inte ha panik. Vi ska ha allt annat än panik. Vi ska sitta ner i båten.
Ja, det är en hel, alltså hon skulle gå till skolan och sen så skulle hon läst Liftarens guide till galaxen. Jag vet inte om du har läst den. Men...
42
va? Jo, 42. Men det står också någonting på boken. Mm. Själva Liftarens guide. Mm. Det står don't panic. Mm. För det är alltid det bästa rådet.
Det var länge sedan jag läste den. Nu tänker jag på vad det lyfta. Det var länge sedan jag läste den. Många borde läsa. Jag läste om Orwells 1984.
Ja, den är jättehemsk. Fruktansvärd.
Man bara så här, det är nu.
Ja, jag vet. Jag tycker ju att Du sköna nya värld av Aldous Huxley också en sån där. Den är ju nästan mer lik Sverige, eller var ett tag. Mm. Men den här backlashen som du pratar om, det är ju lite överraskande, för du brukar ju kallas för ett högerspöke i svensk offentlighet. Mm. Och du varnar ändå för liksom högerextremism i Europa nu.
Nej, men jag är libertarian.
Mm.
Jag tror att jag skulle gissa att du ligger där någonstans också rent politiskt. Jag är för invandring. Du vet, så här, jag är ju inte alls den typen av... Så här,
du är ju invandrare.
Ja, eller precis. Andra generationen. Men så här, kom till Sverige, jobba, gör rätt för... Jättebra för Sverige. Liksom. Det är inget snack. Men här är det ju tvärtom liksom. Vi är folk som betalar 100, som kommer hit, jobbar liksom, indisk programmerare liksom, betalar 100 kronor för fel i skatt eller kryssar fel i någon, får åka hem. Medan om du är liksom, gängkriminell och skjuter folk, så får du vara kvar. Alltså det är helt sjukt, va? Så att jag är libertarian. Jag är för liksom, så här, krymp staten, liksom slutar lägga i mitt liv liksom.
Så vad tycker du om Italiens nya regering då? För det har ju snackats om en del i svensk media. De har ju numera en fascistregering, då, om man ska tro skriverierna.
Ja, nej, men jag tycker inte hon är det. Jag tycker dels, låt dem se vad som händer liksom. Men i Italien är vi, alltså folk är evigt trötta på. I Sverige, om vi tänker den flyktingkris vi hade 2015 här i Sverige, alla de kom ju genom Italien. Många stannade i Italien, så vi har ju otroligt mycket illegala invandrare. Det är ett jätteproblem i Italien, va? Ännu större än här. Och Italien känner ju så här, vi får inte hjälp av Europa, utan man bara så här, man blundar för det här. Alla de här flyktingbåtarna som Rainbow Warrior nu, eller nej, vad heter det? Nej, den här norska båten som de skickade till Frankrike, va? Ja, men hon säger så här, det är slut nu, vi kan inte ta emot alla de här. De är ute och plockar ut upp de här flyktingbåtarna, skjutsar dem till Italien. Det är ju egentligen taxi, du vet.
Ja, visst.
Så det där är ju problematiskt, och där har hon poäng. Och du vet, i Italien är de så evinnligt trötta på det, vilket man också är i Sverige.
Jo då, det har vi märkt. Vi har ju också fått, i alla fall vad vänstern här kallar, en fascist-nazist-regering nu.
Nej, men det tar ju också, alltså där jag har släkt som har levt under fascism liksom, det tar också, man kan inte kalla allt för fascism. Det är inte fascism.
Men det är min något förenklade bild av italiensk politik i stort, tror jag, är att det är väldigt stora ord och gester. Mm. Och många som proklamerar att de är antingen kommunister eller arvtagare till Il Duce.
Mm. Nej, men det är ju väldigt polariserat. Och vi har också haft en stark vänster, det har vi inte längre. Men det var ju liksom, det finns en väldigt bra dokumentär om det, om familjen Agnelli, de som Fiat. Den ska ni se, just med det här. För att den skildrar väldigt när Italien står och lutar där på 60-talet, när man gör det stora klivet framåt industriellt efter kriget, och Italien går väldigt, väldigt bra. Och så kommer då vänstern och börjar strejka och sådär. Och där är Agnelli väldigt viktig, att så här, den är inte som vanligt, de här som skriker högst. De var inte så många.
Nej. Man behöver bara 3% riktigt övertygade för att omdana ett samhälle i grunden.
Mm. Titta vad som har hänt i Sverige. Mm.
Ja, jag tror att de var betydligt fler än 3% när det var som värst. Men det är ju på nedgång här också. Och man ser över hela västvärlden. Jag råkade bläddra förbi en artikel i Arbetet. Jag läser ju väldigt mycket vänstertidningar. En essä faktiskt skriven av Hynek Pallas. Och som handlade då om vad han såg, demokratins tillbakagång, och som beskriver ett antal länder. Men gemensamt för alla de här västländerna han beskriver, det är ju att de är socialdemokratiska välfärdsstater. Och de nådde sin peak någon gång 1975. Det var då de peakade. Sen har det ju bara varit liksom en stadig nedåtgående spiral. Jag bor ju här vid Värtavägen. De har ju dragit in varenda busshållplats på hela Värtavägen för att det snöar. För att det snöar. Det är ju för det gjorde de inte förra året.
Nej, men jag tror att det är djupt allvarligt, för att de generationer som kommer nu, det är de första generationerna som kommer få det sämre än sin föräldrageneration.
Ja, och alltså, vänja sig vid det, så de vet ju inte vad de saknar egentligen.
Nej, men jag tror också att det kommer skapa en enorm bitterhet, va? Jag tror att det kommer vara jätteproblem. Alltså det här, man längtar efter det Sverige som fanns. Du vet. Det är mycket av Sverigedemokraternas väljare som jag tycker liksom signalerar den typen av liksom tankegods. Liksom, att det
absolut
blir så mycket bättre.
Hela partiet faktiskt. Ja.
Men om man tittar på Sverige, det är så intressant. Alltså, 1970 så är vi världens tredje rikaste land. Men på 60-talet, vi har ju lägre, alltså 50-talet tror jag, vi har lägre skatter än vad Amerika har. Alltså, vi gör ju ett enormt så här, kliv. När farsan kommer liksom 61, va? Farsan kommer lördag, måndag, de älskade i Sverige, du vet, de gick och jobbade ihop pengar, och du vet, de gick från fattiga Syditalien liksom, till att ha villa, och du vet, det var ett fantastiskt land. Och den invandringen hjälpte till att bygga Sverige.
Och när var det här?
Pappa kom 61, pappa var först av italienarna på Gränges metallverk. Ja. Det var finnar innan, sen kom italienarna. Så pappa var först. Och sen kom det ju flera då liksom. Men det var ju liksom så, farsan jobbade ju hårt och blev förman, du vet. Då ville ju finnarna inte ta order av honom, du vet, en blatte liksom. Så pappa gick ner och jobbade, och han bara, jag orkar inte, även fast det var bättre lön, så gick han och jobbade liksom ackord liksom, för att han jobbade hårt och liksom kunde tjäna pengar ändå. Det var inte värt det. Liksom.
Ja, men socialdemokrati eller välfärdsstater är alltid roligast i startuppfasen när de ska byggas. För då händer ju massa grejer.
Det funkar i Sverige.
Kostnaderna kom ju lite senare.
Ja, så. Nej, men och sen så att vi också var, alltså hela Europa låg ju smulor efter världskrigen. Så att det är klart att det hjälpte till att bygga den enorma välfärdsstaten. Men samtidigt så förstod den gamla socialdemokratin hur man förhandlade med näringslivet, va? Och det funkade på den tiden när vi hade stora företag, när du kunde åka upp till Volvo och säga så här, er, så var nej, det där, vi kan inte betala den där skatten. Okej. Okay.
Då kohandlar vi liksom.
Ja. Och det funkade ju liksom för Sverige, men det i början på 70-talet världens tredje rikaste land. Schweizerfrancen och den svenska kronan var lika mycket värda. Sen gör vi vänstersvängen. 80-talet är ett fullkomligt katastrof för Sverige. Du vet, man höjer liksom lönerna och inflationen
äter upp allt. Det devalverar hela tiden.
Precis, och den 90-talskrisen då, som då hamnar i knät på borgarna till slut. Va? Så, exakt som den här gången också. Jag menar, då är Sverige på väg att gå statsbankrutt. Vi är för fan Grekland då, för att man har misskött den svenska ekonomin så kopiöst illa.
Ja, jag kommer ihåg, jag hade pengar på banken som förlorade 2/3 eller tror jag 2/3 av sitt värde på en natt.
Yep.
Så jag blev mycket fattigare. Nu var jag väldigt fattig eftersom jag var runt, vad kan jag varit, 15 kanske. Ja.
Men så att den och det där, sen ska man komma ihåg att Persson gjorde en del viktiga göran som alla snackar skit om. Han gjorde en del viktiga grejer, såna pensionsuppgörelser och allt det. Det är ju Göran Persson som gjorde det. Och så att det som Borg och de bygger sen på, det är ju det som man inte har lyckats i övriga Europa, där liksom, det brinner så fort de försöker röra de där pensionssystemen. Och nu börjar man snacka om det igen, men det här har varit jätteviktigt för vår ekonomi att Persson städade upp rätt bra. Och sen så kom det och borgarna och gjorde en del. Han gjorde en del reformer också som han anklagade borgarna för, men som var Persson också. Så han var ju väldigt bra för Sverige att börja starta en högersväng som sen togs upp av Borg och Reinfeldt. Va?
Ja, och nu är vi där. Högersvingen har skett med någon procents marginal.
Ja, fast alltså... Alltså, om du tittar nu på den här första, nu är vi rätt, det är liksom, vi är rätt tidiga i den här, men så här, att liksom, rent så här symboliskt att skatterna, det är ju ett socialdemokratiskt, men höja skatten på alkohol, men så här, kom igen. Och det alltså, grejen med den borgerliga, alltså, i Sverige går det bara att vara socialist.
Ja.
Men så Moderaterna, de är ju som en amerikansk kommunist, va? En moderat politik ska aldrig gå att genomföra i Amerika, för det skulle kallas som en enorm vänstersväng. Va?
När partiledare för borgarna åker till USA så besöker de ju tydligen demokratiska partiets kongress, inte republikanerna. Så det säger ju en del om hur vänstervridet det faktiskt är. Vi pratade tidigare om det här med intolerans i Sverige och hur svårt det är att säga någonting högt. Jag hörde en väldigt intressant podd från innan valet faktiskt på Kvartal. Och det var Staffan Dopping som intervjuade en forskare och statsvetare, tror jag hette Sten Widman, men stämmer om jag har fel om namnet på forskaren. Men han och hans kollega hade ju forskat om svenskars inställning till att förbjuda andras åsikter och att förbjuda dem att ställa upp i demokratiska val och sådär. Och de tyckte det var anmärkningsvärt. Jag som har jobbat med den här podden och stupp i 20 år nu, det är ingen överraskning för mig. Men de kom ju fram till att de som är de mest intoleranta mot andras politiska åsikter, det är ju S-väljare. Och de som är näst mest är SD. Och de hatar ju S, framförallt. Och sen så visade det sig också, vilket de var väldigt överraskade för, att kvinnor är mer intoleranta än män. Och det överraskar inte mig alls, därför att kvinnorna har ju fått växa upp i den här genusideologin där de sägs vara bäst, störst, vackrast, men berövade sin naturliga och rättmätiga plats på grund av patriarkatet. Så, och då blir man ju fascist. Det är ju vad fascismen är. Fascismen säger ju, du är rättrådig, du är god, du är stark, men du har berövats din förstflödslorätt på grund av de här. Det är väl...
Nej, men det är riktigt så här, alltså att man är, till exempel där med lönegapet då, att då kvinnor tjänar 7 000 kronor, att man så här, oemotsagt har fått sagt det i årtionden.
Och fortsätter.
Ja, och fortsätter utan att alltså, någon på högersidan säger så här, men det stämmer ju inte. Jag tror Arbetsgivarverket, det är den största undersökningen som är gjord när det gäller löneskillnad, och där är det så här 1,5%. Så ja. Om du tittar samma jobb, lika många år på jobbet, samma position. Du vet, ju mer du börjar...
Och den skillnaden kan inte helt förklaras med diskriminering.
Nej, precis. Och då finns det ingen diskriminering. Men att man under alltså, årtionden haft det som sin politiska bensin utan att någon har ställt sig upp och sagt, vänta nu, det här stämmer inte. Det här säger forskningen. Att inte journalistiken, att inte högerpolitiker har vågat. För det finns ju i alla de här partierna så finns det en kärna alltså, som alla är feministerna.
Mm. Ja, absolut.
Och det är djupt problematiskt. Va? Och jag säger inget fel på om man säger feminism, att det är jämställdhet, samma rättigheter, samma möjligheter.
Fine. Ja.
Men det är inte det det handlar om längre. Absolut utan det är något helt annat, va?
Ja, och det är det som gör det så svårt i Sverige. Därför att de säger, men vad gör de om dem? Ja, men de får ju delar av våra skattepengar för att bedriva sin propaganda.
Mm.
Och om de bara inte fick det, då skulle de ju verka med sina åsikter på den fria marknaden för åsikter som alla andra. Det vill säga själv- och egenfinansierade. Och då skulle de ju förlora på rena argument.
Jo, men det är en självspelande liksom, pianer där. Alltså, du har de här genusutbildningarna som så här, utbildar folk med saker som vetenskapligt går att motbevisa.
Mm.
Och sen så ska ju de ha jobb då. Men då har ju de folk som har gått innan där. De sitter inom politiken och inom då liksom politiken inom kommuner. Och så anställer de här. Då måste jag något att göra. Så vi har ju otroligt mycket människor så här, som sysslar med saker som inte genererar på den liksom offentliga sektorn vård och omsorg. Mm. Utan de liksom handlar om att indoktrinera medborgarna. Och samma sak då på den privata sidan, att stora företag har ju, jag menar, kolla Elon Musk nu när han har liksom tagit Twitter och bara sparkat alla. Och det går bättre än någonsin, och det, att den går, tydligen nu jag läste idag att de har uppdaterat så det går snabbare i länder som är långt ifrån.
Jag såg en rolig meme igår med Elon som tittar ut genom persiennerna på Twitters huvudkontor och ser alla de han just sparkat köra därifrån i bilar han byggt. Vi får se hur det går med det där. Det gick ju så där när Rupert Murdoch tog över MySpace, vill jag minnas. Det jag tycker också är roligt att RIP Twitter, alltså Rest in Peace Twitter, trendar på Twitter. Det är nummer ett på Twitter. Så det är där alla skriver att nu migrerar jag härifrån. Och sen så har de börjat liksom vänstern då primärt lista var de finns på Mastodon. Och så får vi se hur det går.
Ja.
Jag önskar dem all lycka.
Ja, absolut. Men det är samma som med svenska vänster Twitter. Alla skulle flytta, men de är fortfarande kvar och skrika.
Dessvärre. De är mycket mer snack än verkstad.
Ja.
Och det tror jag får bli slutordet faktiskt för dagen.
Vi skulle prata om mig. Det blev inte så mycket mig.
Det blev en hel del dig, fast inte riktigt det jag trodde att vi skulle prata om.
Nej. Det är som ett rätt trevligt med poddar. Att ibland, jag har en tendens att flytta iväg någonstans. En ära att få vara med. Tack.
Ja, jag tycker vi uppfyllde syftet, vilket var mys. Jag ville ha mys.
Ja.
Det är jag som tackar för att du kom, Paolo.
När kommer du hem och dricker upp mitt vin? Jag har fått massa nytt vin.
Snart igen, hoppas jag.
Du är mer än välkommen.
Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Paolo Roberto och du finner honom på YouTube och Instagram. Där kan du ta del av träningstips och recept på goda italienska rätter samt köpa ingredienser och kokböcker till nämnda rätter. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam eller via Bitcoin med PayPal eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Utan dig hade jag inte kunnat göra den här podden. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god adventsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.